Ja, Jesus, tack för att vi får vara här tillsammans. Och tack för att vi får prata om dig, heliga ande, och för att bli uppfylld av dig. Tack för att du är levande och aktiv och är intresserad av våra liv. Och nu vill jag bara be att du på ett särskilt sätt får leda i den här predikan och den här stunden. Får välsigna våra liv. Amen. Så gott att se er och roligt att ni är med som är med i Alfa. Välkomna till Sävedalen, ni som inte har varit det innan. Ja, men det här temat, det tycker jag är väldigt spännande. Och det är också svårt. Det finns så många strömningar genom åren med människor som har tyckt olika och tänkt mycket. Och ändå så har man fortfarande olika sätt att se på det. Men jag tror att vi alla, eller många av oss, ändå har erfarenheter av hur mötet med Gud verkligen får förvandla och uppmuntra. Och att det kan göra all skillnad in i en situation. Och varje år när vi har konfa så brukar vi ha ett läger, det allra sista, som är längre. Och då brukar vi ha en undervisning om just helig ande. Och vi har pratat om helig ande innan också. Men på den undervisningen då brukar vi prata mer om livet med helig ande och helig andes kraft. Och det vi gör är att när vi liksom har pratat färdigt den delen av lektionen så säger vi att om man vill gå nu, man vill vila lite innan maten eller spela lite fotboll eller spel, känn full frihet. Men sitter du här inne som har en vilja eller längtan efter den helige ande så stanna gärna kvar. Så vill vi be för dig och be att du ska få möta anden. Och vi har haft jättemånga fina stunder på det lägret kopplat till den undervisningen. Och det är särskilt ett år som finns särskilt liksom färskt i mig. Eller som jag inte tror att jag kommer glömma någonsin. Då var det väldigt många som gick fram. Nästan alla stannade kvar. Och det var så fint för jag tror mer eller mindre alla fick uppleva möten där och då på något sätt med Gud. Och det var alltid från att de kände en djup frid till en värme till att de stod där och så liksom skakade händerna lite. Och så kunde man se på ganska många, för de blundade och så fick vi be, att det rörde sig väldigt mycket bakom de stängda ögonlocken. Att liksom, det var full aktivitet på ett sätt det inte brukar vara när man stänger ögonen. Och det var så häftigt för det som var genomgående var att det var väldigt uppmuntrande och en väldigt stark känsla av frid och Guds kärlek i rummet. Jag vet inte om ni har varit med om det, men ibland kan man nästan känna att det går att ta på att Gud rör sig. Att han är så nära på något sätt. Och det kändes verkligen så. Så ni kanske kan förstå varför det inte kommer försvinna ur mitt minne i första taget. En helt annan situation var en tjej som kom hit till kyrkan och var väldigt trött på människor. Hon ville inte ha med människor att göra, hon ville inte lära känna nya. Men sen kom hon ändå hit en fredagkväll och fler fredagkvällar och då är det ganska mycket människor. Och någonstans där längs vägen så kom hon till tro. Och så hände det något här inne. Det skiftar och så börjar det sippra in. Så kärlek till människor. En vilja att lära känna människor. Och hon säger det själv. Att, men det är så roligt på något sätt. För jag kom hit och var bara trött på människor. Och nu älskar jag människor. Det finns inget jag hellre vill än att lära känna nya och prata. Och, ja, det är också en person som har väldigt stor omtanke om andra människor. Det är också ett sätt som anden kan röra sig. Och jag pratade med en person för ett tag sedan. Som personen hade hållit en andakt. Och jag tyckte att det som hade sagts var jättebra. Så jag sa det. Och då sa den personen att jag vet inte vad som hände. Det känns som att Gud laddade ner det. Och när jag gick och satte mig så visste jag knappt vad jag hade sagt. Och det var så bra. Och alla de här exemplen, det är ju liksom sånt som har hänt här. Och det är liksom bara några axplock av vad som händer här. Och jag kan tänka mig att många av er också har erfarenheter på olika sätt när jag varit med om att anden har fått verka och uppmuntra och göra goda saker. Allt ifrån stora livsomvälvande saker till små saker som ändå fått betyda väldigt mycket. Och så kanske de samlas på hög och så plötsligt, ni vet många bäckar små, så är det en flod. Där man får se att Gud verkar i ens liv. Och anden, det är ju en person, precis som Jesus och Fadern. En person som hjälper, ger kraft, bygger upp, skapar liv och stimulerar in i hela våra personer. Och som gör att vi kan känna Gud på olika sätt. Och de orden som används för ande i både gamla och nya testamentet är ganska konkreta. De betyder typ lungor eller andetag. Och jag tänker det blir en ganska fin bild på anden, att den är en slags livsnerv som slås på i oss. Ett andetag för hela livet och för relationen med Gud. Och jag hörde någon gång någon säga att om man förenklar det så skulle man kunna säga att Jesus hjälper oss att förstå Guds kärlek för oss. Medan anden hjälper oss att känna Guds kärlek. Jag måste fråga, hör ni pipet? Allihop. Bella, ska vi göra så att jag tar av den? Och så får jag helt enkelt hålla mig här. Även om det är lite tråkigare så tror jag att det kanske blir bättre. Är den igång? Blir det bättre så här? Ja, gott. Ja, men ni hänger med. Anden kan beröra våra känslor. Den kan beröra oss på många olika sätt. Det kan den. Men jag vill stanna lite speciellt vid det idag. För ibland när det kommer till känslor så kan vi liksom ha en mentalitet att vi nedgraderar känslor lite. Men känslor, både, och då tänker jag både yttre som på konfan liksom, när man kunde se det här. Liksom att det rör sig under ögonen eller i händerna. Och personen blir varm. Men också känslor, liksom vårt känsloliv på insidan. Ibland så ser man det som mindre viktigt. Och inte bara i kyrkan, utan det kan ju vara i världen överlag. Men det är en känsla. Men det är en del av dem vi är, och det är viktigt för Gud. Och därför tänker jag att han vill möta oss i våra känslor. Jag läste ett väldigt bra citat häromdagen som handlar om det. Och jag vill dela det. Det var ärkebiskopen i Canterbury som sa det. Hur kommer det sig att om en rolig film på bio framkallar skrattsalvor så anses den vara lyckad? Om en tragisk pjäs på teatern försätter publiken i tårar betraktas den som gripande. Om en fotbollsmatch engagerar publiken betraktas spelet som spännande. Men om församlingen blir gripen av Guds härlighet i gudstjänsten så blir de anklagade för känslosamhet. I andeuppfyllelsen kan intellektet, hjärtat, viljan och känslorna dras med. Och alla som har en tro på Jesus har den helige ande i sitt liv. Vi hörde det till exempel utifrån vad Jenny läste i Johannes evangeliet. Men det står också tydligt på andra ställen. Till exempel i Efesierbrevet 1:13. Där står det att helige ande lever i den som har en tro på Jesus. För vi har Jesus i våra liv och de hänger ihop. Där står också att anden är som ett sigill. Som en slags stämpel som Gud sätter på oss. Där det står, den här, den är min. Den här personen hör till mig. Och det innebär liksom att anden är levande och verksam i oss. I grundläget. Och då behöver det inte spela så stor roll om man känner det eller inte, utan den är där oavsett. Men sen finns det också väldigt många bibelord som berättar om att anden bryter fram mer. Och ofta då så används ord som att helig ande kommer över någon, eller att helig ande fyller någon. Och vi fick ju höra här och se en härlig bild från barnens bibelläsning när Jesus döptes. Det är klart att han hade helig ande i sitt liv. Alltså det är ju en del av den han är, av vem Gud är. Men till och med Jesus behövde helig ande och helig andes kraft. Och det fick han i dopet. Och det blev ju en väldigt tydlig markör, för efter det började han gå ut i mer offentlig tjänst. Och det tycker jag är uppmuntrande. Att om till och med Jesus behövde helig andes kraft för att göra det han skulle göra, hur mycket behöver då inte göra det? Det tänker jag på ganska ofta. Det är bra. Och Paulus, Ett annat exempel där anden bryter fram väldigt tydligt, det är dels på vägen mot Damaskus när han får möta Jesus och livet ändrar riktning. Men sen kan vi också läsa på flera ställen om att helig ande kommer över honom på särskilt sätt. Det står till exempel i, jag tror det är kapitel 13, vers 9, att han fylls av helig ande och får kraft att tala ut mot en falsk profet. Så det liksom späs på något sätt, eller blir mer. Och Petrus och de andra lärjungarna, de fick ju ta emot helig ande på pingstdagen. Och sen står det ett tag senare om att Petrus, och det var väl någon mer, som blev infångad och ställdes inför stora rådet. Och då får han kraft att tala. Kraft från helig ande. Och så får de, blir de släppta sen liksom. Och sen träffas lärjungarna och ber. Och då står det så här. Eller ja, slutet på bönen kan jag läsa. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord frimodigt. Så helig ande bryter fram på ett tydligt sätt och bryter fram mer. Och det här är ju liksom exempel hur anden bryter fram med kraft in i specifika situationer. Och jag kan själv se flera tillfällen i mitt liv när det har hänt. Jag kanske fått en onaturlig frid i en situation som egentligen har varit väldigt pressad och jobbig. Eller jag har plötsligt fått en lösning på någonting, mer eller mindre nedladdat. Och jag vet inte, det kanske är folk som har varit med dig i sitt jobb till exempel. Att plötsligt så bara kommer det. Och så har man en lösning man inte hade innan. För mig, det som är mest tydligt, jag som jobbar som pastor, det är att jag ibland kan märka när jag spenderar tid med Gud att jag bara väldigt snabbt och enkelt får en andakt till exempel till mig. Det är långt ifrån varje gång det är så. Men det finns gånger när jag bara varit med Gud och är uppfylld av det. Och så bara är det som att på 5 minuter så har jag liksom fått ner någonting som annars kanske hade tagit 2 timmar. Och ett annat exempel som jag tror att ganska många kan känna igen sig i om man har levt med Gud ett tag, det är det här med att spendera tid med Gud. Ta lovsång, bön, bibelläsning. Alltså om man känner att det är lite torrt i relationen med Gud, då är det ju ofta så här, ja men det borde jag göra. Det är ju bra. Och så känner man lite, jag behöver ta tag i mig själv här, lyfta mig själv och ja, välja det, fast det inte känns. Och sen när man känner, nu är det gott, nu är det liv i relationen med Gud, då behöver man knappt ens tänka det, för man har redan gjort det. Man går där och småsjunger på lovsånger och man pratar med Gud och man bara längtar efter att läsa Bibeln. Är det någon som kan känna igen sig i det? Hur olika det kan vara? Och det tänker jag verkligen ha med anden att göra och hur den märks på olika sätt. Men sen är det intressant, för anden fyller på olika sätt. Och olika människor på olika sätt också. Och bortsett då från att Bibeln talar om att helig ande bor i oss, att vi har gemenskap med den i och med att vi har en tro på Jesus och tagit emot honom. Och att den kan ge kraft in i specifika situationer. Så står det också om att den heliga ande kan fylla eller komma över våra liv mer kontinuerligt. Som en slags tillstånd. Och alla de exemplen jag gav innan med Jesus och Paulus och Petrus, de kan man göra sådana kopplingar i. Men jag tycker det är roligt att lyfta andra exempel. Så jag tänker 2 andra då, det är Barnabas och Stefanus. Som det berättas om i Apostlagärningarna. Barnabas var ju den 13:e lärjungen som valdes in efter att Judas hade lämnat och dött. Och Stefanus jobbade med matutdelning och mycket praktiskt kring änkor och folk i församlingen som behövde hjälp. Och det står om båda de här personerna att de valdes till sina uppdrag för att de var personer som var fyllda av tro och heliga ande. Så det var inte något de fick bara in i den situationen de skulle stå i, utan det var något de hade det liksom, som ett tillstånd i sina liv. Och ett bibelord som talar om det här är Efesierbrevet 5:18. Och där står det då så här: berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Låt er istället uppfyllas av anden. Så det är en uppmaning att uppfyllas av anden. Men hur hänger det då ihop med ett tillstånd liksom? Eller ett liv med helig ande? Jag läste grekiska när jag pluggade till pastor. Och det ligger verkligen något i det här talesättet. Att något är rena grekiskan när man inte fattar det. Verkligen. Det är lite som spanska när man har en stam på ett ord. Och så kan man lägga till grejer både före och efter. Så det finns ett ord och så kan det bli en hel mening på svenska av det ordet. Och har man otur så kan ett ord böjas på uppemot 70 olika sätt när man ska översätta till svenska. Och dessutom finns det ordformer på grekiskan och tempus som inte ens finns på svenska. Så då får man liksom, det rymmer flera. Då får man välja det som typ passar bäst efter sammanhanget. Och ja, ni hänger med. Det är inte helt enkelt. Det finns alltid undantag från de grammatiska reglerna. Och de är inte logiska, utan de behöver man bara kunna utantill liksom, för annars hänger man inte med på när det händer. Och det här ordet då, eller den här uppmaningen, låt er uppfyllas av anden, det är ett sånt där ord som rymmer mer än vad vi kanske ser. Vi ser att det är en uppmaning. Och nu, bara för att lugna alla, en del gillar ju det här med att nörda in sig i språk och grekiska och sådär. Och andra kanske känner, hon sa grekiska, nu zoomade jag ut. Så då kan det vara bra att veta. För er som tycker det är kul så kommer jag att säga vad det här ordet har för olika liksom, grammatiska grejer. Sen kommer jag ge en förståelig översättning på svenska, ett exempel. Men just det här ordet då, låt er uppfyllas, det är ett par ord. Men överlag så är det är framförallt ett ord som den här meningen kretsar kring. Det är ett imperativ, en uppmaning. Och en uppmaning är ju något som handlar om framtiden. Även om framtiden är typ om 2 sekunder så är det ju framåt liksom. Och det är dessutom ett verb. Något som händer. Och det är skrivet i nutid. Det är dessutom skrivet i passiv form. Vilket betyder att man inte gör det. Eller det är någon annan som gör det. Vi utsätts för det. Men det finns något vi kan göra. Så säger man det här då på svenska, förståeligt, så kan man säga att det som ryms i den här enkla uppmaningen, låt er uppfyllas av anden, det är i själva verket, var fylld av anden nu. Fortsätt att fylla dig av anden framöver. Och kom ihåg att det inte är du som fyller på av anden, utan det är Gud. Det du kan göra, det är att göra dig mottaglig. Det var ganska mycket mer, va? Låt dig uppfyllas av anden nu. Fortsätt att låta dig bli uppfylld. Det är Gud som fyller. Du kan göra dig mottaglig. Det säger ganska mycket kopplat till att leva ett liv med helig ande i långa loppet. Men till den stora frågan då. Hur gör man? Hur lever man ett liv som Barnabas och Stefanus? Fylld av tro och helig ande. Ja, som jag precis sa så är det Gud och bara Gud som kan ge sin helige ande. Det är han som är helig ande. Oavsett om det gäller den där första inflyttningen när vi kommer till tro och tar emot Jesus. Om det gäller att få kraft in i specifika situationer. Eller om det handlar om mer av ett långvarigt tillstånd, en livsstil. Det som också är tydligt är att vi kan påverka vårt mottagande. Att vi kan leva tillvänt Gud i den där gemenskapen som vi har med honom. Bara i att vi har honom i våra liv. Och vi kan be om den. Och vi kan längta efter den. Och även om man har erfarenhet liksom en sån där stark erfarenhet av att anden verkligen har förvandlat ens liv från en stund till en annan, så är livet med Gud en färskvara. Det är ju inte så att man är med om det en gång och sen är det färdigt och så ska man liksom leva på det. Det är typ som att man laddar en mobil en gång och sen ska den funka för evighet för batteriet finns där. Det funkar ju inte så. Batteriet finns, men man behöver ju kontinuerligt komma tillbaka till kraftkällan, till strömmen och ladda. Då funkar det. Och så är det med Gud i våra liv. Att vi har det liksom, vi har batteriet, vi har kapaciteten, han är i oss. Men vi behöver hela tiden komma tillbaka och fylla på. Ladda om igen. Det var någon känd predikant som sa en gång, be för mig, jag läcker så förfärligt. Jag tycker det är bra. Och jag tror inte att Stefanus och Barnabas eller någon av personerna i Bibeln liksom gick runt på moln i relationen med Gud hela tiden. Att det var det som var att ha liksom en livsstil med helig ande eller tillstånd. Utan att det berodde på att de fortsatte att leva med Gud. De fortsatte att söka honom och be om hans vilja och lät det liksom påverka deras liv. Så lev i gemenskap, be om det, sök det. Och vet ni vad det bästa är? Det är att vi behöver inte övertyga Gud om att det är en bra grej. Det kan man ju känna ibland. Kom igen nu. Men lyssna här. Från Lukas 11 och 13 till 13. Finns det någon bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Det är bra. Sen vill jag faktiskt lyfta ett par ställen i Bibeln där det står gör inte, ungefär när det kommer till anden. Och det är ju inte lika roligt. Det är roligare att fokusera på det som är så här. Det positiva om man säger, gör det här. Men jag tror att det kan vara viktigt att nämna det ändå. Det första stället jag tänker på, det finns i första Thessalonikerbrevet 5 och 19. Och där står det, släck inte eller kväv inte den heliga ande. Och det innebär att en uppmaning att inte säga nej eller ignorera den heliga ande när den gör saker i våra liv. Det kan liksom handla om att anden manar oss till saker. Pocka på det här bibelordet, läs det. Och att då göra det, att liksom gensvara när man upplever det. Det är inte alltid man upplever det. Och tack och lov har Gud mycket nåd, tänker jag, i sånt här också. Jag, en typisk grej som jag kan göra, som jag märker, så dumt, men det är också en enkel grej att hamna i vardagen. Jag kan sitta med Gud och så var med så här, han gör grejer och det är så gott. Och sen plötsligt så har mobilen hamnat i handen och så sitter jag och scrollar på Marketplace. Och bara, vad hände där? Gud höll precis på att snacka om någonting. Och bara, men vad hade hänt om jag inte hade plockat upp telefonen bara av ren vana? Jag kanske skulle typ titta på ett bibelord eller något och så bara råkade det bli något annat. Men ni hänger med. Det är inte så att det här är något jätteallvarligt. Det är bara att komma tillbaka. Men jag kan tänka det ibland. Men vad, om man liksom, ja, så enkla saker. Att vara kvar i det Gud gör. Sen tror jag att det kan vara på större skala också. Jag kom en gång i kontakt med ett sammanhang där det hade blivit en väckelse i en ungdomsgrupp. Och det var jättemycket gott som hände. Men det var också några äldre i församlingen, eller vuxna i församlingen ska jag säga, och pastorer som tyckte att det gick lite för livat till. Och då valde de att stänga ner den gruppen där de ungdomarna var med. Och tyvärr då så kom det liksom inte in nya unga personer med åren, och idag har den församlingen lagt ner för att det kom inte in nya liksom. Och det kan ju hända att det hade hänt ändå. Men jag kan också tänka, men vad hade hänt om de hade välkomnat det? Och låtit det som ungdomarna var med om påverka. Men också med den visheten de hade ju ha gått före. Undervisat dem och lärt dem. Och satt dem in på en bra väg. Ni hänger med. Det är ju ett allvarligare exempel än att råka avbryta vad Gud gör med sin telefon. Liksom. Men ja, inte. Det är en del i att inte släcka. Det andra bibelordet, det är Efesierbrevet 4:30. Och där står det att vi inte ska bedröva den helige ande. Och här handlar det om synd och kanske mer bestämt att inte omvända sig. Eller liksom inte ha omvändelse i sin livsstil. För jag tänker att misslyckas och göra fel, det är ganska vanligt i CV:t på människor. Det har liksom till kittet på något sätt, att man inte alltid lyckas så bra. Men vad gör man i det? Struntar man i det och blir hård i hjärtat? Eller fortsätter man att gå till Gud och säga förlåt och hjälp? Jag vill göra bättre. Det tror jag gör all skillnad. Och ibland tänker jag, när man kan märka att nu känns det väldigt torrt med helande i mitt liv. Då kan man bara fundera på det. Det behöver inte bero på sådana här saker. Men, ja, men finns det saker jag faktiskt behöver ge till Gud? Att mitt hjärta har blivit hårt och att jag faktiskt behöver lämna över och omvända mig? Eller finns det situationer där jag faktiskt har sagt nej till anden på något sätt? Och be att han får visa det då och säga jag vill. Det behöver inte vara. Det är liksom, livet bara går ju upp och ner. Det tror jag vi alla vet. Men jag tänker det är viktigt att nämna, för det står. Och ibland kan det bero på sånt. Så det var två tunga saker. Kväv inte anden, bedröva inte anden. Men sen var det också de mer liksom, utifrån positiv, utifrån att peppa. Lev i gemenskap med Gud. Och be om att få ta del av den helige ande varje dag. Och jag skulle kunna så här knyta ihop den här predikan nu. Det skulle kunna vara ett bra tillfälle. Men det finns ett par saker som jag vill nämna. Och som jag också tycker är väldigt viktigt. När vi pratar om helige ande. För nu har jag framför allt. Jag har fokuserat mycket på hur helige ande kan beröra oss. Både i våra känslor. Men också att vi kan känna anden i våra kroppar på olika sätt. Jag var lite inne på innan att den också kan beröra vårt intellekt till exempel och ja, röra sig på olika plan. Men en sak som kan uppstå då när man pratar om hur helige ande rör sig på det sättet, det är att en del kan känna sig obekväma med det. Och jag tänker speciellt på de som har erfarenheter där det inte har gått bra till, där det har varit mycket fokus på helige andes uttryck samtidigt som det har blivit osunt och man kanske det har blivit kategoriserande och kärlekslöst när man ska hjälpa anden på traven som förebedjare och knuffa lite så att den man ber för ska ramla liksom, bara nu verkar det Gud här, eller när man tänker att den som låter mest är heligast, eller att man måste ha tungotalet för att ha anden och i förlängningen kanske också att vara frälst. Jag tror många av er känner igen sådana här tankegångar som har funnits. Jag tror det är lite mindre av det i Sverige idag, eller ganska mycket. Men om vi backar några årtionden så är det ju många som antingen själva har känt av sånt eller känner någon, har någon i sin närhet som har varit med i sådana sammanhang där det liksom inte har känts så gott efteråt och man kanske till och med har fått sår som man behöver dela med. Och har man sådana erfarenheter så tror jag det är jätteviktigt att slänga ut det skräpet liksom. Det är inte bra. Men jag tror också det är viktigt att inte slänga ut det Gud faktiskt vill göra. Samtidigt som man slänger ut skräpet. Att man liksom slänger ut allt som har med anden att göra. Och våra känslor. För våra känslor är ju en del av dem vi är. Och det är ett område där Gud vill beröra oss. Och det är en plats där vi kan få uppleva hans kärlek. Och vad andra människor har gjort är inte alltid gott. Men det Guds ande vill göra i oss, det är gott och det är uppbyggligt. Jag tänker på det lite som att vara kär. Alltså när man är kär, då kan man ju få massa känslor, som både känslor inuti. Men det kan också bli väldigt fysiskt. Man rodnar, man blir skakig, man börjar stamma lite. Eller, ja, ni vet. Det kan liksom ta sig uttryck Ibland är det härligt, ibland är det inte så härligt eller kanske. Men det man vill åt i det läget, det är ju inte att man får känslorna för att man vill ha känslorna, utan längtan man har är ju riktad åt en person. Det är ju den personen man vill ha och som skapar allt det här. Och lite så tänker jag att det är med anden. För oss alla, man kanske är extra bra att tänka om man har tuffa erfarenheter, att det är personen, anden, som vi får längta efter och be om. Och sen kan den få liksom i nästa led skapa känslor i vårt liv på det sättet som den vill och väcka på olika sätt. Men det är anden vi får söka, inte bara häftiga effekter liksom. Hänger ni med på bilden? Mm. Den andra saken jag tänker på, som jag också vill nämna, apropå att jag pratar mycket om hur anden berör våra känslor, det är ju att andens verk i oss kan se väldigt olika ut. Den möter oss personligt, och så att det är till uppbyggelse och nytta. Och det behöver inte vara genom känslor. Det kan vara på väldigt andra sätt också. Det står till exempel i Gamla testamentet om en person som anden föll över, så att den fick kreativitet att liksom ordna med inredning och om det var skulpterande eller målning eller vad det var. Men i templet, att anden verkligen kom med kraft in i det. Det är typ som att anden skulle komma över någon här, så att den bara fick kraft att inreda i kyrkan eller renovera. Det är liksom väldigt praktiskt ibland. Jag pratade med en person för ett tag sedan som får hälsningar från Gud, kanske lite oftare än genomsnittet, och som uttryckte att det är lustigt, för man kan ju tänka att man skulle känna väldigt mycket när man får hälsningar och sen ska lämna dem till någon, men jag känner nästan ingenting ofta, det bara kommer ord och så får jag lämna över det, och ofta blir det ganska bra. Så det behöver inte vara känslor. Och i första Korinthierbrevet 12 så finns avsnittet om församlingen som en kropp med olika lemmar. Ni vet där, ja, vi är alla olika, men alla är viktiga. Och det är ju en bild av att anden tar sig olika uttryck i olika människor. Och att den kan göra saker på olika sätt. Och här vill jag ändå ge ett utropstecken. För ibland så missar vi vad anden gör i våra egna liv, för att vi är så upptagna av att titta på vad den gör i grannens liv. Så vi inte ser att den verkar, men det kanske ser ut på ett annat sätt än vad det gör för den andra personen. Så båda de här sakerna kände jag att, nej men pratar vi om anden och hur den verkar, så vill jag nämna det också. För det är viktigt att anden verkligen vill åt våra känslor, även när vi har tuffa erfarenheter. Och att få liksom våga börja öppna på dörren, men också att det ibland inte alls är känslor det rör sig om. Så det har jag sagt. Men jag har också pratat om hur anden lever i oss. När vi kommer till tro, den här grundgemenskapen. Att den kan bryta fram med kraft. Och att det kan vara liksom en tillvaro. Där Gud, där man får söka Gud och vara med Gud och fyllas av honom. Och där han får göra skillnad. Och det fina med livet med den helige ande, det är att det är för vem som helst som längtar efter det. Och det är också häftigt för i apostlagärningarna. Det skulle kunna vara en hel predikan i sig, men jag har sammanfattat det i tre meningar. Att i apostlagärningarna så står det verkligen om hur Gud mötte alla, möjliga och omöjliga. Det står att den hällde ut sig själv och kom över de som längtade. De som var mottagliga men kanske inte hungrade efter den direkt. Den kom över sådana som var negativt inställda eller till och med fientliga, typ Paulus. Den kom över de som man inte tror att den skulle komma över. Och den kom över sådana som inte ens visste att den fanns. Här har jag med mig en svamp. Och en svamp är ju så här, det spelar ju ingen roll om den är fnösketorr, det skulle jag säga att den här är. Lite oljekänsla, jag tror den används till bilvård. Luktar så också. Men det spelar ingen roll om den är helt torr eller om den är blöt eller fuktig. Det spelar ingen roll om den är oanvänd eller använd mycket och det syns på den. Alltså oavsett så blir effekten samma när man doppar den i vatten. Den blir fylld och den droppar mycket när man tar upp den liksom. Hänger med. Och det spelar ingen roll om du är i kyrkan för första gången idag. Eller om du har varit i hela ditt liv. Om du har haft explosiva möten med anden. Eller tycker att du inte märker av den något vidare alls. Eller något däremellan. Om du har sår som gör lite ont kopplat till anden och känslomässiga uttryck. Eller om du känner dig avslagen eller väldigt nära i relationen med Gud. Det spelar faktiskt ingen roll, för ber du om helig ande in i ditt liv så kan han möta dig och effekten blir densamma även om det ser olika ut. Mötet med anden får liksom beröra. Och vi ska ta en stund nu och vara i bön och lovsång tillsammans. Och det kommer finnas förbön där bak som man kan gå till med lite vad som helst. Det finns ljus man kan tända. Men vi kommer också vara ett par stycken som står här framme och lägger händerna på och ber en kort bön. Om man känner att men jag vill be om att den helige ande får fylla mig, att jag får se mer av den i mitt liv. Och så är det anden som får svara på det sätt som den vill. Men vet att den känner dig och en god far vill ge den helige ande till sina barn. Och Gud, tack för din helige ande. Tack att du bryr dig om vårt känsloliv och att drabba oss på olika sätt. Tack för livet som det kan ge in i relationen med dig. Och jag vill be för egen del, men också för alla som sitter här inne och känner en längtan, att vi ska få se mer av din helige ande. Både i våra liv personligt, men också i den här församlingen och de församlingar som är representerade här idag. Tack för det du har gjort och tack för det du fortsätter göra. Och hjälp oss att lägga märke till det. Amen.